Så välkomna allesammans till denna gudstjänst och predikan. Vi har översättning till bulgariska idag. Så jag ska försöka att tala tydligt, det brukar jag alltid göra, men också sakta. Jag har funderat mycket på de här tankarna. Ibland så har man vissa tankar som leder till kanske inte bara ett budskap, utan två eller tre eller en hel serie. Och man känner lite grann att man bryter ny mark. Och kanske det här är lite av ett sådant budskap som föddes lite grann när pastor Per och jag besökte Oslo förra veckan och träffade rektorn för en bibelskola där. Eller inte i Oslo egentligen, var bibelskolan i Texas, men rektorn för den bibelskolan råkade vara i Oslo. Så vi åkte dit och träffade honom. Och han var professor i grekiska och hebreiska och andra språk och hade väldigt fin tid. Så det var vissa tankar som föddes i mitt hjärta under samtalets gång. Samtidigt som det blev en liten pålysning här nu. Om två veckor så kommer jag vara i Jyväskylä i centrala Finland. Om någon skulle vilja åka med så går det bra. Det är alltså över helgen. De brukar ha en så här sensommar eller höstkonferens där de bjuder in någon, och i år har de råkat bjuda in mig. Alla andra har väl sagt nej. Det är alltid så här. Du, kan du komma och vara våra gästtalare? Ja, jo, därför att den och den har inte kunnat komma då. Nej. Så, det får man höra. Men så att jag vet inte hur många som tackade nej den här gången. Man är väl längst ner på Putin-Polen som det heter. Men i vilket fall, så det är en liten reflektion av det som jag hörde i Oslo och kanske en liten försmak av det som kommer att undervisas också i Jyväskylä där om några veckor. Och min lilla tanke här, den är följande, att för många människor, om man ställer den här frågan spontant ute på gatan, varför är det som du är kristen? Så kommer ofta svaret att vara, jag vill komma till himlen. Och jag säger inte nu att det är ett fel svar, vem vill inte det? Men är det verkligen det som är målet? Att jag tror, nu är jag inne och därefter är jag intresserad av Gud, Bibeln, kristna livet och så vidare. Naturligtvis är det inte det. Och då är frågan, vad säger Bibeln? Vad säger Bibeln? Det är alltid den frågan vi ställer oss. Och jag tänkte göra så här att vi ber. Och sen vill jag att vi läser från Filipperbrevets tredje kapitel och verserna 13 och 14. Jesus, vi tackar dig just nu. Vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Vi tackar dig för att vi får vara i ditt hus. Vi ber just nu att du bygger upp oss i vår tro genom det som vi kommer att höra. Vi singar våra hjärtan. Låt oss gå härifrån uppbygga med mera kunskap om vem du är och vad du vill göra i våra liv. Vi ber detta ting i ditt namn. Amen. Filipperbrevets tredje kapitel och verserna 13 och 14. Och det första ordet här är bröder, men ni får gärna inkludera systrarna också. Men det står här, bröder, jag menar inte att jag redan har gripet det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Och här låter det en gång ungefär som att ja, våran kallelse, det är väl ungefär att ta oss till himlen. Men jag ska tala om tre saker idag. Kallelsens utveckling, kallelsens härlighet och kallelsens två sidor. Kallelsens utveckling, härlighet och två sidor. Vi ska börja med att tala om kallelsens utveckling. Jag vet inte om ni har gjort det här någon gång, men för mig så händer det titt som tätt att jag stannar upp, jag funderar över mitt liv, jag reflekterar över de år som jag har varit troende. Och så tänker jag så här att, oj, jag gör ju ingenting. Jag har ju inte kommit någonstans. Jag står ju liksom stilla eller går bakåt rent av i min tro. Och så börjar man att analysera. Det är lätt att bli avundsjuk. Man tittar på någon annan. Oj, de går verkligen framåt med Gud. Det händer saker runt om hela tiden. Det är lätt att känna fruktan. Tänk om Gud är arg på mig för jag har inte gjort tillräckligt mycket. Det är väldigt lätt att också leva i jämförelse. Man tittar på andra människor, hur de på något sätt har lyckats eller inte lyckats i jämförelse med mig eller någon annan. Men vi har ett fantastiskt exempel, inte bara ett, men jag tror att det här är kanske det mest tydliga exemplet i Bibeln, nämligen aposteln Paulus. Vi ser ett mönster i honom och vi ser hela tiden hur han hade ett gudomligt syfte. Vi ser hela tiden hur det finns en dragningskraft i hans liv, att han liksom dras till det som Gud vill göra i hans liv. Vi ser också en otrolig prioritering i hans liv, det vill säga att han har som alla andra valmöjligheter, men han sätter alltid Gud först. Vad var det då som karaktäriserade aposteln Paulus liv? Jag vill att vi läser en vers från Romarbrevets första kapitel och första vers. Romarbrevet 1:1. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Tre saker där, ser vi. Han var en Jesu tjänare. Det var så här en slags allmän kallelse. Sen ser vi att han var också en apostel. Det är en mera, ska vi säga, särskild, lite mera detaljerad kallelse. Sen ser vi också att han var avskild till evangeliet. Och det är en väldigt specifik kallelse som vi ser där, väldigt exakt. Och den här allmänna kallelsen som alla människor har, eller får, när vi tror, i Kolosserbrevets första kapitel, på den 13:e versen, så står det att vi har gått ifrån mörkrets rike till hans älskade sons rike. Det här är någonting som har skett en gång för alla. Vi kan inte liksom åka fram och tillbaks mellan mörkrets rike och hans älskade sons rike. Utan att vi överförs från en plats till en annan. Och resultatet av den överföringen är permanent. Så när en troende eller en människa sätter sin tro på Jesus Kristus, så sker detta överförande. Och vi blir givna en ställning inför Gud, vilken ingen kan påverka, förändra eller ta ifrån oss. Och i Apostlagärningarna 9 så läser vi om hur Paulus förföljde de kristna. Han var en rättrogen jude och han trodde att det som de kristna trodde på, det var inte bara fel, men det var farligt, det var destruktivt. Och han hade som mål att utrota dessa troende människor. Men någonting hände. När han är på väg på sitt ridhjul, en åsna eller vad det nu kan ha varit, så ser han ett ljus. Och någonting förändras i hans liv för evigt. Och vi vet också att Paulus blev den som skrev åtminstone 13 av de nya testamentliga breven eller epistlarna. Han blev använd på ett sätt som kanske inte någon annan utom Herren Jesus Kristus själv blev i Bibelns historia. Och ur hans perspektiv så blev han kallad på vägen till Damaskus. Men ur Guds perspektiv så står det i Galaterbrevet 1:15 att han blev utvald redan i moderslivet. Det vill säga att i Guds värld, som inte lever i tiden, så blev han kallad redan innan. Och så är det med Gud. Han vet vilka val vi gör i det här livet. Han ser det. Han kan tala om oss så som om han redan visste, för han vet det. Han ställde sedan två frågor där. Han ställde frågan, vem är du? En bra fråga att ställa till Gud. Vem är du? Vi vet att han är där, men vem är du? Vad är din karaktär? Vad är din natur? Och sen ställer han en annan fråga. Han säger, vad vill du att jag gör? Han ville veta vem han var och han ville veta vad han skulle göra för honom. I Bibeln så hittar vi ett antal olika så kallade offer. Ett av de offren var brännoffren. Ett annat av de offren var syndoffren. Två olika offer, brännoffer och syndoffer. Brännoffret läser vi om i tredje Mosebok, första kapitlet och de första 17 verserna. Det var ett offer som offrades av alla från Abel, som var son till Adam och Eva, fram till Abraham, som vi kallar för trons fader och som var den som var också fader till nationen Israel. Det är intressant vad det här offret beträffar, därför att den talar om synden i allmänhet. Och det talar också om att ha en relation med sin skapare. Det var ett helt offer. Vi ska inte gå in på några detaljer här, för vi har inte tid. Men vi behöver en relation med vår skapare. En människa som inte tror har ingen relation med Gud. Det är förlorade, säger Bibeln. Men i Efesierbrevet så talas det om att de som har trott, de som är kristna, de är i Kristus. Och den här frasen där upprepas gång på gång på gång på gång på gång. Vi är i Kristus. Och det är väldigt intressant att se detta, därför att det talar om vår ställning. Vi har fått en relation med vår skapare som vi inte tidigare haft. Och det här brännoffret, det ser vi på många håll i Bibeln talas om. Men så fanns det ett syndoffer. Och syndoffret, det blev inte, eller det omtalas inte förrän vi kommer till Mose. Och vad är skillnaden? Jo, därför att när Mose kommer in i bilden, då har Israels folk redan en relation med Gud. Så det vill säga att då offrade man syndoffret. Och det var för att, inte för att man skulle få en relation med Gud, det hade man redan. Men därför att man skulle kunna ha gemenskap med honom. Och det här kan vi se i Nya Testamentet i första Johannesbrevet. Det talas inte om att vi är i Kristus, vår ställning. Utan där talas det om att vi förblir i honom. Det talar alltså om en gemenskap. Men många människor vill ha förlåtelse för sin synd utan att först vara i en relation med honom. Men vi kan säga att när Paulus hade denna upplevelse på Damaskusvägen, så var det som att han offrade sig som ett brännoffer i den bemärkelsen. Att han gav sig själv till Gud. Och han fick en relation med honom där. Men senare så vet vi att han blev utsänd som en apostel. Och ni vet att när Gud har kallat oss, så kallar han oss inte till att göra en massa saker. Det är ett absolut felaktigt koncept som förmodligen majoriteten av alla kristna lever med. Att nu måste jag göra någonting för Gud för att behaga honom, för att bevisa någonting, för att vad det nu kan vara. Men faktum är att vad gjorde Paulus när han kom till tro? Han var en tid i Antiochia och han umgicks med de troende där. Han undervisade, han njöt av att vara bland troende människor. Och det var först senare som han blev utsänd. Och vi kan aldrig bli utsända av Gud om vi inte först har haft gemenskap med. Därför att det är en gemenskap med honom som vi lär känna honom så som han är. Visst, jag kan gå ut och göra någonting, men det kommer att bli i min egen kraft. Det kommer att bli på min egen initiativ. Men när jag umgås med honom och lär känna honom för den som han är, då kan han också sända oss ut. Och det är exakt det han gör i Matteus 28, verserna 18-20, som vi ibland kallar för missionsbefallning. Står där att han sänder oss in i världen, eller ut till världen, för att predika evangeliet. Och vad är då kvalificeringen? Hur kvalificerar vi oss för den här andra fasen? Paulus först var en tjänare och sedan blev han en apostel. Hur kvalificerar vi oss för detta? Jo, genom att leva i gemenskap med honom. Ingenting annat. Det var inte göra någonting och sedan säga, nu är jag redo att gå ut. Nu har jag förtjänat det här. Nej, att umgås med honom är den enda kvalificering som krävs. Och det är inte behovet som avgör om jag ska åka någonstans. Ibland så tänker vi liksom, vi ser ett behov någonstans. Och jag måste möta det behovet. Och nu blir min kallelse driven av ett behov. Men kallelsen ska aldrig vara driven av ett behov. Gud vet behoven. Behoven finns överallt. Men det är i gemenskapen med honom som vi utrustas och kvalificeras för att gå ut. Och så småningom så vet vi vad som hände i Apostlagärningarna 13. Paulus och Barnabas skickas ut som de första missionärerna i den nya testamentliga kyrkan. De gjorde, eller han gjorde rättare sagt, inte mindre än 3 olika resor runt hela den, vad ska vi säga, vid den tiden civiliserade världen runt Medelhavet och så vidare. Och han gjorde många långa resor. Så han var en apostel. Han reste över hela världen. Han blev utsänd. Och det leder oss till kallelsens härlighet. Och det är också den tredje och sista fasen i kallelsen. Först ser vi att han var kallad att vara en tjänare. Och som en tjänare så umgicks han med Gud. Sen ser vi att Gud kallar honom till att vara en apostel. Han blev utsänd. Det finns inga apostlar idag i den bemärkelse som Bibeln talar om dem. De var grundläggande, står det i Efesierbrevet 2:20. Men i sin tillämpning, i principen, så finns sända apostlar, det vill säga någon för apostel betyder nämligen att vara sänd eller utsänd. Och vi är alla utsända. Och det är det andra steget. Men det tredje steget i Paulus kallelse, det var det som vi såg att han var avskild till evangeliet. Han var avskild till evangeliet. Och jag hörde en berättelse en gång om en person som körde en väg. Och helt plötsligt så ser han tre stycken personer som stod och grävde var och en på sitt håll. Så han bestämde sig för att stanna och prata med de här tre männen som grävde. Och så frågade han första, vad gör du? Då svarade jag, gräver ett dike. Då gick jag till nästa och den andra personen svarade, jag lägger en grund. Och så gick han till den tredje. Och den tredje sa, jag bygger en katedral. Och det var lite intressant därför att när du såg på de här personerna så såg det ut som att de gjorde precis samma sak. De öste bara upp lite jord och sten på det här sättet. Men en hade ingen vision bortom att gräva diket. Den andra hade gått lite längre och ville bygga en grund för någonting som kanske så småningom skulle bli någonting. Men den tredje hade redan i sitt sinne att bygga en katedral. Och jag tänker på det många gånger att vi tänker bara som att det kristna livet är som att gräva diket. Vi har liksom blivit troende, vi står där, vi öser lite grus, men det är inte mycket mer. Andra kanske har gått lite längre. Man känner att man har gått ut, man lägger en grund, man gör någonting. Men vi bygger katedraler. Vi bygger Kristi kropp, som är den enda katedral som vi egentligen är ombedda att bygga. Därför att kyrkan i vår tid är inte en byggnad. Den är egentligen Kristi kropp, det vill säga vi alla som har trott på honom. Så kallelsens härlighet, Paulus var mer än en apostel. Han reste världen runt, ja. Och han blev en andlig fader för många. Vad är en andlig fader? Det är en som skänker vision och syfte. Det har ingenting att göra med ålder och det har ingenting att göra med om jag är en man eller en kvinna. Utan principen är att jag kan vara en ung kvinna som leder någon till tro. Den personen behöver inte ens vara yngre än mig, den kanske är äldre än mig. Men jag blir vad Paulus blev till många, en andlig fader. Eller om jag nu är en andlig moder eller vad de nu kan tala. Men alltså en person som blir en resurs att räkna med. Någon som har låtit ordet bo rikt ibland dem i Kolosserbrevet 3:16. Någon som har låtit erfarenheten, livserfarenheten bli till en källa av inspiration. Och Paulus skriver att det finns ingen större glädje än att se mina barn i tro gå fram. Det skriver han i 1 Thessalonikerbrevet 2. Verserna 17-20. Och han säger att ni, mina barn i tron, är min ära, min krona. Det handlar inte om att han hade grundat en organisation. Det handlar inte om att han hade startat Pauluskyrkan eller ett samfund eller någonting. Det handlade bara om att han hade investerat i människor sitt eget liv. Och nu såg han dem i sin tur gå vidare med det som han hade gett dem. Och han sa, det är min glädje. Det är min ära, min krona. Så, vi har kallelsens utveckling. Vi ser hur Paulus var en tjänare i Antioch. Han blev utsänd av församlingen, han blev en apostel, han reste över hela världen. Och så ser vi att han blev avskild till evangelium. Men evangelium bär inte bojor, står det i skriften. Och vad innebär det? Jo, han satt i fängelse. När han skrev den här boken, Filipperbrevet, och när han skrev flera andra epistlar som vi kallar för fängelseepistlarna, då satt han fängslad. Och många säger, men det var ett misstag. Antingen visste inte Gud vad han gjorde. Hur kan han sätta in den här superapostel? Kunde han inte få gjort en fjärde, en femte, en sjätte resa istället? Nu skulle han sitta i fängelse. Men när han satt i fängelse så blev han så vidrörd, eller människor blev så vidrörda av honom. Det står att evangeliets budskap nådde ända in i kejsarens hus. Vakterna som han var fastkedjad vid, bokstavligen talat, en i taget som tog, hade skift. Några timmar och så gav en annan. De vittnade han för. De gick någonstans med de här tankarna. Och han samtalade. Så att Guds ord bär inte bojor. Och hans sista steg i kallelsen att vara avskild till evangelium har ingenting att göra med rent praktiskt var vi är. Han var lika effektiv där han satt fängslad som han var när han reste sina missionsresor. Därför att Guds ord bär inte bojor. Vi är alltså beroende av omständigheterna. Om bara det och det sker i mitt liv, då kan Gud använda mig. Bara det blir se och så, ja men då kommer jag att bli mäktigt använd av Gud. Inte så med Paulus. Inte så med oss. Vi är tjänare. Och som tjänare så umgås vi med honom. Vi lär känna vår mästares hjärta. Sen kommer tiden när han skickar oss ut i något sammanhang. Vi blir en apostel, en utsänd person. Någonstans. Jag kanske inte blir längre utsänd än rakt över gatan. Eller kanske inte ens där. I mitt eget hem. Eller vad det nu kan vara. Och sen kanske den tid kommer också när omständigheterna inte tycks vara de som vi vill eller önskar. Men också där är Gud med oss. Och detta är kallelsens härlighet. Att det är han som verkar i oss och genom oss. Och det för oss till den tredje och sista punkten. Kallelsens två sidor. Vi har kallelsens utveckling. Vi har kallelsens härlighet. Men vi har också kallelsens två sidor. Det finns två diken vilka vi kan hamna i. Det ena är att vi tänker oss det kristna livet som att allting beror på mig. Att om inte jag gör någonting så får inte Gud någonting gjort. Så allting vilar på mina axlar. Ja, det kanske är inte så svårt att räkna ut vad resultatet av det tänkandet blir. Utbrändhet. Jag kommer ganska snart att bli överväldigad av de behov som finns där ute. Om jag är den som måste göra allt. Om jag är den på vilken allting beror. Men det finns också ett annat dike. Där jag säger att min tjänst inför Gud är ju egentligen helt meningslös. Vad spelar det för roll om jag skulle berätta evangelium för en person? Och spelar det en roll om jag gör någonting i Guds rike, tjänar i församlingen eller vad det nu kan vara. Det spelar väl ingen roll. Och jag hamnar i någon slags ödestro. Att saker och ting blir som de blir. Och jag har ingenting med det att göra. Eller jag blir passiv. Jag gör ingenting. Jag läser bara tidningen och tittar på tv. Och tror att allting blir som det blir. Därför att jag kan inte påverka. Jag kan påverka. Det är det som är så fantastiskt. Att Gud har gett oss en möjlighet att leva i hans kallelse. Inte bara att jag en gång blev kallad till att vara hans son eller dotter. Och att jag blev överförd från mörkrets rike till hans älskade sons rike. Utan att den här kallelsen är progressiv. I den kallelsen så sänder han mig ut. Och i den kallelsen så ser jag också att han använder mig också i de sammanhang där jag inte tror att han kanske gör det. På de romerska mynten så fanns det en bild på varje sida. Båda sidorna hade en oxe på som en bild. Men på den ena sidan så stod oxen vid ett altare. Det vill säga att oxen hade en uppgift att bli ett offer. På den andra sidan så hade oxen ett ok på sig. Det vill säga att oxen skulle tjäna. Och det här var egentligen någonting som skulle uppmuntra medborgarna i sitt tänkande att man skulle både tjäna staten och att uppoffra sig för staten, den romerska riket. Men vi offrar oss inte för vi lyder statsmakterna och överheten. Det säger vi tydligt i Romarbrevet 13. Men vårt offer är till Gud. Att å ena sidan så är det redo att offras, att spenderas för honom. Å andra sidan så är vi redo att tjäna, att ta på oss det ok som han erbjuder oss. Inte som ett tungt ok, utan som ett ok där vi är sammanokade med honom. Och vet ni, det är han som drar oss. När vi tar på oss hans ok i Romarbrevet 11 och verserna 28-30, då är det inte ett tungt ok, utan det är ett ok som hjälper oss att dra lasset. Inte någonting som tynger in oss. I första Mosebok 1 och verserna 26 och 27 så står det att, så säger treenigheten i hebreiska, därför det står, låt oss skapa människan till vår avbild. Gud talar om sig själv i pluralen för att Gud är treenig. Låt oss skapa människan till vår avbild. Och det är intressant att Gud är både fader och son. Gud fader, Gud son, Gud den helige ande. Och på samma sätt som Gud är både fader och son, så är också vi det i vår tjänst. I bemärkelsen att som en fader så är vi representanter. En fader har auktoritet, en fader har resurser, en fader vill dela med sig av det han har. Men som en son så är jag en reflektion av fader. Och vi är både representanter för Gud, vi har blivit givna ett mått av auktoritet att tala om för den här världen vem den levande guden är. Men vi är också samtidigt reflektioner. När människor ser oss, sönerna och döttrarna, då ser människor också vem Gud är. Därför att han bor i oss och hans liv är manifesterat i och genom oss. Och i Jesaja 9:6 så kallas Jesus också för evig far. Vi talar alltid om Jesus som sonen och han är sonen. Men i sin roll som sonen kallas han också evig far. Intressant. Och i Johannes 14, verserna 8-10, Johannes 14, 8-10, så säger han att om ni har sett mig, då har ni också sett far. Gud har bara jobbat direkt, eller arbetat direkt med två personer i historien. Adam och Kristus. Genom Adam gavs vi skapat liv. Grekiskan talar om bios. Därav får vi vårt namn, eller ord biologi. Det är det naturliga livet, det skapade livet. Men genom Kristus så får vi det eviga livet som i grekiskan är zoe, detta oe. Vilket är ett oskapat liv som bara finns hos Gud. För Gud har ingen början, Gud har inget slut. Och samma liv som finns i honom, oskapat liv, blir vi nu delaktiga i första Petrus 2:4. Så att vi har blivit delaktiga av gudomligt natur. Så genom Adam fick vi skapat liv, bios. Genom Kristus fick vi oskapat liv, evigt liv, zoe. Och det är någonting helt fantastiskt. I gamla testamentet som avslutning så fanns det ett antal träd, eller inte gamla testamentet, i Edens lustgård. Och där fanns det också livets träd. Livets träd var en bild av Kristus. det gav evigt liv. Nu åt de inte om livets träd, utan de åt av kunskapens träd på gott. Och det är intressant att se vad som händer. Mänskligheten föll, men mänskligheten har skapat liv genom Adam. Men genom Kristus som kom in i världen, som kallas den andra Adam, så har vi också möjligheten att återigen äta av livets träd och därmed bli delaktiga av gudomligt liv. Och jag tänker bara på det här, att vad är vår kallelse? Är det att bara ta oss in i himlen? Eller är det att lära känna honom som har kallat oss? Och att lära känna honom som är vår fader. Och att vi kan reflektera honom på ett sätt som är helt fantastiskt. Och när Paulus skrev de här tankarna i Filipperbrevet, så sa han: jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom, sträcker mig mot det som ligger framför. Så vad innebär detta? Jo, det innebär att när han skrev detta, så funderade han, eller tänkte han tillbaks på sitt liv. Det var en tidpunkt i hans liv där han på grund av sin sentimentalitet gick tillbaks till Jerusalem för att vittna för sina bröder, som man kallade det, det vill säga det judiska folket. Inget fel med att vittna för judarna. Det var bara det att judarna sagt till honom att det är inte din uppgift. Din uppgift är att gå till hedningarna. Men när han var bland hedningarna, så sa han helt plötsligt: jag måste gå tillbaka till Jerusalem. Och vi ska inte gå för djupt av den historien, men det var där han hamnade i svårigheter. Och det var där som han också blev fängslad, och det var därför han hamnade i fängelse. Och Gud kunde sagt: okej, på grund av din olydnad, det är slut. Paulus, du är inte längre aposteln Paulus, du är bara Paulus, du är tillbaka förut dig. Nu får du liksom bygga upp något på nytt. Och Paulus kunde fördömt sig själv och sagt att okej, jag har bränt alla broar, det är kört, här sitter jag i fängelse. Men han säger: en sak gör jag, och det är att jag glömmer det som ligger bakom. Och så säger han att jag jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Och det är inte bara att han ska komma in i himmelen. Åh, jag är inne. Utan det handlar om att han vill få en full belöning. Att han vill vara tillgänglig till Gud, så att han får verka i och genom honom, så att han bär frukt för Guds rike och därmed får en full belöning. Så kallelsens utveckling, det stannar inte med att vi blir frälsta. Det är bara början. Det är inte slutmålet, det är startskottet. Nu börjar en fantastisk kallelse, en daglig kallelse, där han kallar oss till att bli mer och mer lika honom, följa honom. Kallelsens härlighet. Vilket privilegie att få följa honom, en levande Gud. Och så kallelsens två sidor, som vi sa, att vi är både representanter och reflektioner av honom. Det här är någonting stort, det här är någonting fantastiskt. Så Paulus är ett mönster för oss. Och han stannade inte där på Damaskusvägen och sa: ah, jag har nått målet, jag har blivit frälst. Nej, vem är du här? Jag vill lära känna dig. Och vad vill du att jag gör? Det var bara början. Och vi vet om hans fantastiska liv när vi läser genom Nya testamentet. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig för allt som du ger och allt som du gör. Herre, vi ber att du skulle tala till våra hjärtan just nu. Bygga upp oss, Herre. Vi vill också ge en möjlighet till de som lyssnar på internet eller på YouTube. Eller som kanske är här. Att om du inte har fattat ett beslut i ditt liv, i ditt hjärta, att ta emot evangelium, den fria gåvan som ger evigt liv. Då uppmuntrar vi dig till att göra det idag. I all enkelhet. Evangelium är Guds kraft i frälsning, står det i Romarbrevet 1:16-17. Det är ingenting som jag gör, det är ingenting som någon annan gör. Det är Gud som gör det. Och allt du behöver göra är att gensvara till det tilltal som Gud ger dig genom en helig ande. Att du har förstått att du som alla andra är en syndare och behöver bli frälst. Ta till dig de orden. Be i all enkelhet en bön i ditt hjärta. Jesus, här är jag. Jag tar emot dig som min personliga herre och frälsare. Jag vill bli ditt barn. Förlåt mig min synd. Och jag tackar dig för att du dog för mig, Jesus. Om du bad den bönen, Bibeln säger att han inte förnekar oss, att han inte han gav rätten till alla de som trodde i Johannes 1:12 att bli Guds barn. Det är en fri gåva till alla som tror på honom. Vi tackar dig, Jesus, för allt som du gör. Vi ber också dig som lyssnar att kontakta oss eller kontakta någon annan bibeltroende församling för att börja växa i den här kallelsen. Nu har du, precis som Paulus, blivit kallad från mörkrets rike till hans älskade sons rike. Men det är bara början. För att det är här som vi ska börja lära känna dig. Och en dag kommer vi att se dig så som du är. Men vilken förmån att få vandra med dig i denna värld. Vi ber dessa till ditt namn. Amen.